Hejsan och välkomna till simpodden Hultén och Jansson. Vi är framme vid upplaga nummer 110. Idag ska vi först få träffa Swim Open-generalen Dennis Fredriksson som ska berätta om Nordic Swim Tour. De tre tävlingarna dels i Helsingfors, Bergen och naturligtvis Swim Open i Stockholm. Efter det så ska vi få träffa förbundskaptenen Hasse Kronak. Vi ska snacka lite media. Hur ska vi agera mot medier? Hasse var ju känd för sina one-liners där han fick journalisterna att springa benen av sig för att intervjua honom. Var duktig också på att få ut information på klubbnivå. Hur tänkte han? Hur tänker han idag? Detta och ett nyhetsblock lite senare i programmet ska ni få uppleva idag i simpodden Hultén och Jansson nummer 110. Nu kör vi! Nu ska vi snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare. Det
är ju omänskligt.
Nej, men det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden Hultén.
Ja, välkommen till simpodden 110, simpodden Hultén och Jansson. Och välkommen Dennis Fredriksson, Swim Open Stockholm-generalen. Kan man kalla dig så när vi har kommit på den här sidan nyår?
Ja, det tycker jag. Mm. Absolut.
Ja, vad bra. Vi tänkte att du skulle leda oss in i frestelse av Swim Open, och det finns ju en hel Nordic Swim Tour med tävlingar i Helsingfors och i Bergen också. Är det någon som vill vara med och tävla där?
Mm. När du säger frestelse tänker jag på Janssons frestelse, men det är en helt annan sak.
Ja, det är en helt annan sak.
Även om han sitter förmodligen i någon stol någonstans i Sverige och lyssnar på detta.
Yes.
Ja, vad ska jag kommentera? Vi har fått en flygande start tycker jag på den nya tävlingen som är i Helsingfors. Mm. Där det kommer att vara en del intressanta stjärnnamn, bland annat Sara Sjöström, Michelle Coleman, Erik Persson från vårt svenska landslag. Henrik Christiansen kommer dit. Tom Fraser Holmes, den mycket duktiga medley frisimmaren som faktiskt var tvåa på 400 medley på kortbanan i Kina, kommer. Mm. Och dessutom kommer Estlands landslag till Finland också. Och det är en tvådagars tävling. Det är den första benet kan man säga, the first leg i Nordic Swim Tour. Så att de har ju fått en flygande start med en projektledare som heter Pasi Salonen.
Mm. Vilket datum drar den tävlingen igång?
Mm, den börjar den skämtsamma dagen, 1 april.
Okej.
Okay. Så första till 2 april. Mm. Och jag måste säga att de har ju en fantastisk anläggning i Helsingfors och var där i somras. Och de har gjort ett formidabelt arbete nu sista kvartalet. Och den här veckan faktiskt så gjorde de ett avtal med en ny namnsponsor. Och det blir Arena i Finland som har köpt namnet till Helsinki Swim Meet. Så det är kul.
Mm. Mm. Är det några andra europeiska nationer som kommer till Helsingfors? Typ Tyskland eller...
Ja, kan bli några tyskar. Det är inte riktigt klart där om eller hur många som reser dit också. Det är det första benet där. Så att, jag är lite osäker på vilka det är som kommer att komma till Helsingfors.
Ja, men det låter väl trevligt att känns fräscht där och kommer igång. TV-sändningar?
TV-sändningar blir det. Livesändning. A-finalerna båda dagarna i Helsingfors. Mm. På Eurosport i 39 länder, hela Europa.
Yeah.
Det 30 miljoner hushåll kommer att kunna se Michelle Coleman och Sara Sjöström vinna massor med prispengar i Helsingfors.
Mm. Bra.
Har ni ett starkt kontrakt med Sara Sjöström med tanke på stora andra tävlingar och pengar på gång i vår?
Ja, det får jag säga. Dels har vi ju... Jag har ju haft förmånen att ha en väldigt, väldigt bra relation med både Christian Olsson och med Daniel Westfeldt som är hennes rådgivare och manager. Och sen är ju Sara den fantastiskt underbara människa hon är, så att säga. Så att det är klart att det har underlättat jättemycket. Så både Helsingfors och Bergen, starterna har gått så att säga via mig, via dem. Så att det har funkat jättebra. Hon är en otrolig ambassadör.
Du, efter Helsingfors så beger sig den här cirkusen till Bergen i Norge. Det var ju en tävling som kanske inte var 100% i fjol. Hur känns den i år?
Ja, bättre. bättre och bättre för varje år faktiskt. Den var inte 100% i fjol om man jämför med Swim Open Stockholm, men den var ju 100% om man jämför med sin historiska status. Mm. Så man kan säga att Bergen Swim Festival har ju fått en rejäl uppryckning när det blev en del av Nordic Swim Tour. Mm. Och i år kommer det bli ännu bättre så att säga. Dels får de ju många av de bästa svenska simmarna kommer dit. Många av de tyska bästa simmarna kommer dit. Mm. Att en del av de tyska simmarna de börjar och smygstartar lite i Bergen och sen så drar de vidare till Stockholm.
Det är klart, på sikt är det väl väldigt viktigt att det inte blir för stor nivåskillnad på de här tre tävlingarna så att det blir liksom en A-tävling, B-tävling och en C-tävling om man ska hålla ihop konceptet och stå emot de andra tävlingskrafter som är runt om i Europa numer.
Nej, du har helt rätt, Thomas. Det är viktigt att de här tävlingarna skulle i princip kunna stå på sina egna ben men växer i en tour. Och ja. Jag tror också att för vår del i Stockholm så är min förhoppning att både Bergen och Helsingfors blir ännu mer attraktiva i sin lineup. Och det kommer nog att komma för de båda, det är övertygad om. Vi har väl kunnat yngla av oss lite tänkande kring hur man bygger upp en professionalism också i organisation och även i ekonomi som jag tror kommer vara väldigt positiv för de båda arrangörerna i framtiden. Så jag tror att vi kommer kunna närma oss hur Mare Nostrum faktiskt har blivit. Sen är det ju samma som med Mare Nostrum. Det är lite sviktande mellan arrangörerna och de olika åren. Tittar man i fjol så var det väl första gången som Barcelona var bra på säkert 7-8 år. Det brukar vara en skräptävling.
Jag ska bara säga att vi har lite störningar i din mic där. Dennis, om du håller den lite bortom för andning.
Ja. Andas för mycket.
Ja, men så är det ju att det har ju varit lite varierande kvalitet mellan här. Det är ju riktigt som du beskriver Mare Nostrum och därför blir det ju än mer viktigt att det här på sikt blir ett starkt koncept för då har den ju alla förutsättningar att leva även om 8-10 år.
Ja, helt rätt.
Så kommer vi då till Stockholm. 4 dagar. Har du någon spännande nyhet att släppa i podden?
Ja, jag släppte en igår faktiskt, eller i förrgår. Det är att Polen kommer tillbaka. Och det är ju ett arbete som en del av de här landslagen har vi fått jobba tillbaka. Det händer ju mycket i världssimningen just nu. Det är ju tourer hit och dit och det är Lens Swim Cup och det är fina Kappel i Kapp och ISL Kappel i Kapp och så kommer då Nordic Swim Tour. Och sen dessutom i den här perioden nu så har många länder av sina nationella mästerskap som exempelvis Vitryssland, Ryssland, Storbritannien och så vidare. Så man har ju fått sikta in sig på att lägga kornet på de länderna som man vet har en teoretisk möjlighet att komma. Och där hade jag tur när jag var i Kina i december och kunde rekryterat en del av de här teamen som har kommit. Så vi har en väldigt, väldigt bra startfält. Vi har tyvärr bara ett gäng från USA. Jag hade väl hoppats på fler team från USA, fler universitet och kanske några toppnamn. Men där har vi inte kommit än. Men tiden är inte slut än. Jag ligger ute med en del agn som man aldrig vet när de kan hovas in. Men tittar vi i stort så kan man säga att de bästa simmarna i Europa som inte har nationella mästerskap, de kommer att vara i Stockholm.
Ge oss namn på 5 toppsimmar som finns med, förutom de svenska.
Ja, Peter Timmes tycker jag är bra.
OS-2 på 100 frisim från senast, ja.
Ja, precis. Florian Wellbroek tycker jag är en formidabel simmare. Gjorde ju stor succé i fjol också när han slog Jörg Hoffmans gamla tyska rekord. Och sen var det ännu bättre på sommaren, 14.36 i långbana. Han är ju riktigt duktig. Och sen har vi på damsidan Pernille Blyme, duktig tjej. Regerande guldmedaljör på 50 frisim. Henrik Kristiansen.
Så det blir nya dueller med Viktor Johansson.
Ja, jag hoppas ju det. Hoppas ju det.
Kommer Viktor hem till den här tävlingen?
Jag hoppas ju också det. Det är inte signaler jag har fått än faktiskt. För jag vet ju samtidigt att han är ju av den digniteten så att han mycket väl skulle kunna få ett okej att kvala i Mesa.
Mm.
Men Mesa finns inte.
Nähä, är den borta?
Den är borta. Den är inställd den tävlingen.
Mm, för det är ju den som brukar gå i samma härad. Mm. Då i början av april. Mm.
Ja, men du, det här var ju positiva nyheter. När ställdes den in?
Ja, det är ett tag sedan. Det är rätt länge sedan.
Just det samtalet fick aldrig jag ifrån dem.
Nej.
Men det är bara du ringer till Bosse.
Mm. Ja. Mm. Nej, men det var ju inte helt negativa nyheter. Så att vi gör ju, skulle den inte fortsätta i framtiden så tror jag att det skulle kunna innebära positivt för oss i framtiden. Mm. Sen vill du ha en 50 simmare också.
Ja.
Ja, du, Sara Köhler. En av mina favoriter. Mm. Men jag har ju så många fler egentligen. Mm. Tyskarna kommer med över 100 simmare från både tyska senior, tyska junior och landslaget och dessutom 7 tyska klubblag. 8. Mm.
Mm. En fråga kring det här att det är konkurrens ifrån länder som har sina uttagningar plus att det är konkurrens ifrån de här kanske nya galorna och tävlingarna som uppstår. Är det fortfarande som så att du är helt säker på att det ligger rätt i tid?
Nej. Eller rättare sagt, vi ligger rätt i tid nu. Det är de andra som placerar sig fel.
Nej, men alltså, ja.
Jag förstår hur du tänker, men det är lite så jag har försökt att se det. För vi lägger rätt i tid för att vi ska kunna hitta en bra funktionärstab.
Mm.
Vi ligger rätt i tid för att vi ska kunna erbjuda bra boendemöjligheter i en storstad som Stockholm med det hotellet som är mest attraktivt också, närmast Eriksdalsbadet. Nu gör vi inte reklam här, men ni vet ju alla vilka jag menar.
Mm.
Och det är ett av de finaste hotellen som är i Sverige. Så det är klart att vi ligger rätt i tid för att kunna ha bra arrangemang. Sen håller jag med om att det är en utmanande period att ligga precis innan påsk som vi gör, med tanke på att många andra länder tar chansen.
Ja, det var ju, frågan var mer ställd utifrån att det, inte att det finns något alternativ, för det är svårt att hitta alternativ också. Det är ju, jag menar, som har andra problemställningar, så att ser man till att är tillräckligt stark så kanske man vinner kampen mot de andra.
Ja, och det är lite så jag har försökt att lägga upp det. Jag tänkte på det framförallt när jag var i Kina, där inte våra värsta konkurrenter, det vill säga då Swim Cup Eindhoven, de hade ingen på plats. Och det har de inte haft de senaste internationella mästerskapen. Och det har ju synts på deras lineup. De har ju haft jättedålig startfält förutom sina fantastiska holländska simmare. Och där är det ju de nationerna som vi har fått. Genom att kunna göra en fin prestation, bra införsäljning och kanske smöra lite grann också.
Finns det någon chans på sikt att vi får se asiatiska simmare?
Ja, det... Jag har kontakt med 8-10 kineser som vill komma. Och det är nog inte helt kört att de kommer i år. Problemet bara med kineserna är att de får endast ha ett visst antal dagar utomlands per år utanför Kinas gränser. Det är väl någon kommunistisk regel och utan inte var det kommer ifrån. Det är väl lite grann som svenska pensionssystemet kanske. Så det innebär att när de är ute för mycket så blir det väldigt fåtal dagar kvar som de kan göra. Och det hindrar faktiskt 5-6 utav dem i fjol. För många utav dem ligger i Gloria i Belek på träningscentret där ett par tillfällen, ett par veckor om året och tränar.
Mm.
Men jag ska troligtvis åka ner till Gloria här i mitten utav februari och träffa ett par stycken utav de här kineserna. Och lite annat folk.
Mm.
Men det känns bra alltså i det här läget nu när vi är 1 februari i runda slängar och du har, vad blir det, 2,5 månader kvar till tävlingarna äger rum.
Ja, det känns jättebra. Det är 3 framgångsfaktorer kan man säga. Dels att vi har ett fantastiskt bra startfält med mycket tyskar då, men även Litauen och Polen och Belgien och blandat simmare från alla möjliga håll. Men sen också att vi har för första gången fått en trippel i våran nordiska swimtour. Så vi kan erbjuda totalt 1,3 miljoner prispengar. Och sen det tredje, att vi har fulla tv-sändningar både 19 och 20 på Eurosport i samtliga Eurosport-länder i Europa.
Mm. Ja, det är ju jättebra.
Så det är ett positivt och det är verkligen ett kinderägg.
Ja,
vad
bra.
Saker rätt.
Ja. Bra! Ska vi lägga till mer eller ska vi återkomma lite senare kanske för att lägga till några nyheter till när du har lyft in någon supervärldsstjärna, lite kineser, en annan amerikan här och där och sådär, eller?
Jag har en ungersk tjej som jag är väldigt förtjust i när hon simmar, som jag har kontakt med. Hon är hennes tränare, Arpad, heter hennes coach, och hon heter Katinka. Så att så där finns det stora möjligheter att även den tjejen kommer med på alla tre tävlingarna faktiskt. Men vi är i sluttampen här med, det är ju lite förhandlingar, give and take.
Vi förstår.
Vi håller tummarna och gläds över att det här har blivit så etablerat. Det är fjärde gången det går nu, va?
Ja.
Det är verkligen roligt faktiskt.
Ja, det är det faktiskt.
Gött. Det är slutordet i just det här snacket. Tack Dennis för att du var med oss idag och förgyllde simpodden Hultén och Jansson.
Tack för att jag får vara med. Jag tycker ni, dels gör ni ett bra arbete i stort, men sen framförallt att ni lyfter fram den här tävlingen så fint som ni gör. Både i tryckta webb, får man väl säga, inte tryckt media. Och även er podd gör ju att det blir en extra liten svung över arrangemanget. Så det tackar jag stort för.
Ja, du betalar ju runt och rikligt. Så att det är,
jag vet.
Ja, så är det. Tack så mycket Dennis.
Tack.
Vi hörs ganska snart. Hej och tack.
Ja. Hej.
Då hälsar vi Hasse Kronak välkommen till simpodden Hultén och Jansson. Hur känns det uppe i det vinterskrudade Kallax? Har du det bra som skåning?
Så länge jag är inomhus. Idag hade vi 29,7 när jag tittade på mätaren. Så att jag ligger lite lågt med ute aktiviteterna.
Går man då ut överhuvudtaget? Eller hur är det som skåning, så undrar man ju.
Ja, och när man har två hundar så måste man ju liksom gå ut. Men de pinkar väldigt snabbt.
De gillar inte heller när det blir för kallt förstås.
Nej, det är mycket stå på tre ben.
Ja. Jansson, har du också minus 30 eller?
Nej, vi har bara 12 här idag. Var nere i 18 igår kväll, men ett fantastiskt fint vinterlandskap. Helt underbart.
Ja, vad bra. Nu ska ni glädjas åt detta, mina herrar, för här är det plus 3 grader och lite grådisigt. Riktigt skånsk vinter. Så är det. Vi ska snacka lite kontakt med media inom simningen. Hasse Kronak, på din tid som förbundskapten så var du ju känd för att kunna prestera one-liner som många plockade upp i media. Slänger du sådana one-liners upp i Kallax nu i 30 grader kyla också, eller är det en förgången tid?
Nej, man stöter fram vissa grymtande från och till som hamnar i media här också.
Men du lyckades landa mycket både som förbundskapten och som klubbledare i media. På den tiden, hade du någon taktik eller hade ni någon taktik för att se till att det skrevs som simning då?
Ja, alltså Lars-Åke Lindqvist hette ju pressansvarig på min tid. Och vi la upp en strategi då i början på 91 som gick egentligen ut på att målet var att vi skulle gå ut med en pressrelease i veckan året runt. Och den skulle innehålla inte nödvändigtvis den totala sanningen, men det fick inte vara några lögner.
Nej.
Det skulle ligga lite uns sanning i det hela.
Så ni producerade lite nyheter helt enkelt?
Det kan man lugnt säga. Och efterhand som vi lärde känna varandra så skrev ju Lars-Åke själv. Och så var det så här, tyckte förbundskaptenen och säger förbundskaptenen och... Ja, ibland blev det lite fel, men å andra sidan sett så skrevs det rätt mycket.
Fick ni stor respons på de här utskickorna, eller var det många gånger ni gjorde utskick och det inte blev någon respons alls?
Ja, då, oja. Det handlar ju om att hela tiden mata på där, för att redaktionerna på den som det såg ut på den tiden och idag är det klart ännu värre, så sovrar man ju. Så att, men det gäller att inte ge sig. Skickar man ut 10 och fick napp på 2 så var det väl jättebra.
Ja, när du säger 10 så noterar jag, om jag nu har hittat rätt på simförbundet, att man, det är just vad man har skickat ut under 2018, och då låter ju det oerhört lite.
Ja, det är väl ungefär 40 för lite.
Du, kontinuitet, hög frekvens, fanns det något annat framgångsrecept i det här med att nå media också?
Ja, alltså efterhand så lärde man ju känna olika journalister, och jag fick en bra ingång via Hasse Linné på Expressen. För jag visste att om jag ringde honom och sa det här får du exklusivt, så gjorde han en jättestor grej av det, och sen så hängde andra tidningar på. Så där kom det rätt många stories som både var helt sanna och lite sanna.
Men då var det inte bara att ni skrev runt de här allra yppersta stjärnorna i landslaget, utan det fanns också andra typer av nyheter som ni inom situationstecken fabricerade?
Ja, alltså, det gällde ju att gå ut brett på olika sätt, för att vi måste konstatera, även om vi älskar simning, att det är en rätt liten mediasport, framförallt i Sverige. Jag menar, titta nu på vintern, det är skidor i olika sammanhang varenda dag i media. Och så är det hockeyresultat 3 gånger i veckan, och sen på sommaren, och vår och höst så är det fotboll. Och eftersom vi då inte har så där jättemycket intressanta tävlingar kanske i allmänhetens ögon, så gäller det att hitta stories kring olika individer som blir ett namn i pressen. Och tycka till, jag menar, jag tyckte ju till rätt mycket om kinesisk doping, vilket ju både gjorde ont och gjorde bra i vissa lägen, men det gäller en åsikt. Och många tyckte att jag var alldeles för gapig, men jag såg det som min uppgift där, som företrädare för en idrott, så måste man se till att göra den intressant när den kanske i allmänhetens ögon ibland inte ens finns.
Det gäller ju, kan jag tro, att man tillräckligt ofta kommer tillbaka kring vissa namn till media, så att namnen sätter sig. För min känsla är ju att det är väldigt få namn i min partner, de stora medierna känner till. Den handfull de kan namnen på och kan lite stories kring, men i övrigt så är de ganska okända, och det är klart att då blir det ju än mer viktigt att pumpa in stories runt de andra aktiva.
Ja, såklart. Och jag menar, även om det inte blir en riksnyhet, så om du nämner Nisse Hult från Småland, så skrivs det ju klart i Smålandsposten och där omkring. Och ibland så nappar ju någon annan redaktion på att göra en liten biartikel till det hela. Så att visst, det gäller att hela tiden gödsla på.
Men du, Hasse, du har ju inte bara en bakgrund som förbundskapten för landslaget och kunna mata nyheter från den fronten och från det planet. Du har ju jobbat i klubbar också. Hur gick snacket där hos er?
Ja, men det var ju likadant där, att vi vill ju höras och synas, och i Landskrona så var jag ju Pain in the Ass på NSD-redaktionen. Och jag menar, jag tyckte ju att vi syntes och hördes för lite. Det var Pensé Andersson som slog igenom på den tiden, Susanne Dahlström och så vidare. Och det gällde att skriva en artikel och gå upp och lägga den på bordet och skrika till och säga att nu fan får ni publicera det här. Och ibland så gjorde de det, ibland så slängdes man ut. Och likadant var det i HD. Nu kommer jag inte ihåg vad han skrev. Det är ju Valle Holmberg, och jag hade ju väldiga duster. Och jag vet, vid ett tillfälle så säger han så här, ja men då får du väl skriva själv. Och jag får ner på kansliet och skrev en A4, och så kommer tillbaka en timme senare så säger jag, och den kom in.
Och just det där med att producera själv, det är viktigt.
Ja, det är otroligt viktigt. Jag menar, som klubb så måste du kanske slänga in 20 stycken förslag till artiklar och du får en in. Och så småningom så antingen så blir man intressant och så lägger de in den, och så tröttar de på en, och så bara för att få tyst på dem så lägger de in den då.
Ja, det finns många vägar in. Men och, vad var det för typ av nyheter då som ni producerade när du jobbade i Landskrona och sen i Helsingborg? Var det runt simma eller var det runt annat också?
Nej, det var väl runt simmar och klubbens framtidsplaner och klubbens satsningar och klubbens allt möjligt. Allt ifrån pappersinsamlingar till, ja gud vet inte allt. Det gäller bara göra någon, jag menar, allting som man kan läsa nu i tidningar är inte sådär jätteintressant. Det var väl inte detta heller, men inkom det från och till. Mm. Det viktigaste var att synas, inte vad det egentligen innehöll.
Ja, vi snackar ju nu och nämner här skidor och fotboll som tar väldigt mycket plats i media just nu. Jag måste berätta om igår så hade Sydsvenskan en fantastisk satsning i Malmö, en tv-satsning. De sände 7 timmar direkt från att de lade nya gräset på Swedbank Stadion. Och där lägger de ett sånt här ett kombigräs mellan vanligt gräs och artificiellt gräs. Och 7 timmars direktsändning. Det kan man ju skratta åt, men å andra sidan sett så kan man ju applådera fotbollen också som har nått den nivån så att man sänder sånt här, va? Det är ju verkligen långsam tv, och om det är överhuvudtaget tv-underhållning det vet jag inte, men det är fantastiskt, va?
Men det ger mig en tanke. Snart är ju nya 50an i Säffle klar. Man kanske skulle försöka få Nya Värmlandstidningen och sända från när de fyller i vattnet.
Mm. Ja, såklart.
Ja. Och med eller vad heter det nu, intervjuer och så kring det. Mm. Så det kan ju bli bra tv även om det låter lite fattigt att lägga gräs eller fylla i vattnet. Det är ju det som är kring också som kan skapa någonting.
Mm. Mm. Ja, det kommer ju bli mer rörliga bilder när man fyller i vattnet än när man väntar på att gräset ska
ja. Ja. Ja, det är sant.
Jaha, så vår uppmaning till klubbar och förbund och alla runt omkring, det är att vara idoga att producera själv. Har vi något mer skick att göra i det här sammanhanget, Hasse?
Ja, men jag tror det är viktigt att man har inom organisationen, alltså inom klubben, någon som tar på sig det ansvaret. För ja, det gör nog den, eller det gör nog den, så gör ingen det, utan någon måste ha uppgiften. Och jag vet att jag har ju haft lite problem i Luleå med Luleå simklubb också, men nu har vi en mamma som har tagit på sig uppgiften, så att oavsett om det kommer in i tidningen så har hon bombarderat med att nu ska vi dit och här är resultaten och sen ska vi dit och så vidare. Och vi drunknar visserligen i hockey och korgbollsartiklar, men vi förekommer. Mm, mm.
Och att samtliga som är intresserade av simning och lever för vår sport också förstår kopplingen mellan att bli helt osynlig och vad det på sikt innebär för sponsorer, rekrytering och så vidare, till skillnad mot att om vi så ofta som möjligt syns i media med de då tvärtom positiva fördelarna att kunna prata med sponsorer till exempel. Så det är ju det hänger ju ihop i ett väldigt mycket större perspektiv.
Ja, alltså syns du inte så finns du inte. Och finns du inte så är det ingen sponsor eller kanske någon som vill börja med din idrott överhuvudtaget. Så att det är jätteviktigt. Mm.
Jag har ju tjatat lite på och skrivit på Simma om att alla SM-klubbar borde kunna presentera sina representationslag, det vill säga sina SM-lag på hemsidorna. Med bild och namn och vem det är och kanske en eller annan resultatsläng och någon merit. Så där man behöver inte vara 100% när det gäller resultatet, men att man förstår vidden av vad de har presterat. Men i princip är det inte någon av de bästa 15 klubbarna i Sverige som håller kontinuitet på det. Det är,
nej, det är väldigt tråkigt. Mm. Det är mycket, mycket tråkigt.
Ja, och det är ju ett väldigt bra konkret exempel du har där, Bosse, att det är ju faktiskt en färdig idé. För alla har ju ett lag, alla vet ju ungefär vilka som kommer att åka på ett svenskt mästerskap senare i sommar. Mm. Så det går ju verkligen att göra någonting i varje klubb på det här ämnet.
Mm. Och det gäller ju också olika nivåer upp till simlandslag och sånt som borde vara lite enklare att ta till sig kanske. Ja, det är lite att göra ute i klubbar och på andra ställen. Tack så mycket för den här inputen, Hasse. Är det mer du vill skicka med nu med sådana här frostnupna näsa och snart ska du ut och pinka med hundarna, eller hundarna ska ut och pinka med dig, eller vad det kan vara?
Ja, vi får se vem som orkar pinka i den här kylan.
Tack så mycket för att du var med i Simpodden Hultén och Jansson, och vi kommer väl tillbaka en annan gång.
Tack själv.
Ja. Tackar.
Tack. Hej. Nu ska vi snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare.
Det är omänskligt.
Ja, men det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden Hultén och Jansson.
Ja, då är vi inne i den andra halvleken av den här 110:e simpodden Hultén och Jansson. Det var trevligt vi fick med oss Hans Kronak i den här inledningen också.
Jag tror han har väldigt rätt i det här, vad vi ska kalla det, fotarbetet. Att det sker i princip varje dag och hela tiden, att vi tänker media och hur, vad vi kan komma ut med och att vi kommer ut. Så att... Det var intressant. Jag har ju sagt någon gång förut i podden att det är först på senare år jag har förstått konsekvensen av om vi inte håller i det här mediearbetet. Så att, det var kul. Is still going strong.
Ja, going och going. Han får väl sitta inne nu rätt länge, kan jag tänka mig det. Jag fryser. Men,
Nej, hoppas inte han får sitta inne.
Nej,
inte har väl inte gjort.
Nej, jag tittar ut med min gröna gräsmatta. Den är grön fortfarande. Ja. Vad bra. Du, som vanligt har du suttit och grävt, inte bokstavligen, men tittat i resultatlistor och lite annat smått och gott. Vad har du att säga där? GP-tävlingar gick ju i helgen och de gick ju i Malmö, den enda GP-tävlingen som går under året. Det har ju bantats rejält, men Malmö har ju svensk Grand Prix med ungefär 100 000 i prispengar en gång per år. Du tycker vad då?
Nej, alltså jag försöker ju lite då och då när vi belyser en tävling att inte grotta ner mig i enskilda resultat, utan titta med en större pensel helt enkelt och med lite statistik. Och nu valde jag den här gången att se hur många av de svenska deltagarna som var över 700 poäng, fina poäng. Och för den som har lyssnat på så har vi ju pratat om att 900 uppåt är världsklass, 800 uppåt, och nosar man på att vara med på de stora internationella tävlingarna. Därför valde jag att se hur det var vad gäller över 700. Och då kan jag börja med att säga att till exempel i 100 rygg herrar, 200 fjäril herrar, 1500 fritt herrar, var det då ingen över 700 poäng. Alltså den svenska deltagandet höll ur det perspektivet ett lågklass. Sen kanske de som simmade utifrån sina egna förutsättningar gjorde det bra, men det är någonting annat. Och summerar man dem på herrsidan som var över 700 poäng, så var det 27 stycken positioner bara. Vi har några toppar upp över 800, till exempel Erik Perssons 200 bröst 892, Adam Paulsson 824. Så 27 positioner, och det tycker jag av en svensk Grand Prix där vi ska samla större delen av eliten, att skillnaden blir så oerhört stor mot ett SM där vi också har tittat ur perspektivet 800 poäng, så det blir skillnaden för stor. På damsidan var det 33 stycken, alltså 6 positioner mer, som var över 700, men topparna var inte lika bra. Jag fann väl ingen över 800 poäng till exempel på damsidan. Så att det ena perspektivet är, jag kan ifrågasätta om tävlingen har behövs eftersom så få är där och presterar. Sen om man då tittar på resultaten och tittar på hur många som simmade en bra bit över sina personliga rekord, då kommer ju åter den här funderingen: om man gör ett resultat man lika gärna kunde ha gjort på träning hemma, då kan jag ju ifrågasätta varför ska jag lägga pengar och åka iväg och göra ett sånt resultat. Då skulle jag kanske spara pengarna till när jag är bättre, i bättre form. Men som sagt, det var några undantag. Jag menar, Eriks 2:11 på 200 bröst, 892 poäng. Det håller ju faktiskt väldigt hög nivå, och ja, det var min lilla spaning på GP.
Mm. Sen vann han klart också 200 medley.
Ja, och på nästan lika många poäng som på 100 bröst. Han hade 801 poäng på 200 medley och 802 på 100 bröst. Ja, det var lite överraskande. Fick Adam Pålsson något att bita i.
Ja.
Adam var förresten också över 800 poäng på 400 fritt. 824 poäng. Mm.
Långbanetävling. Det behövs många sådana för att det ska bli bra, eller? Och får simmarna det? Ska vi säga den generella SM-simmaren. Nu snackar vi inte de allra yngsta. Vi snackar inte landslagssimmarna. Men median SM-simmaren. Får han eller hon tillräckligt många långbanetävlingar under säsongen?
Förut när vi hade perspektivet att vi hade uttagningar fram emot i juni, kanske på Mare Nostrum eller i samband med SM, då pratade vi om att vi behöver fylla på antalet tävlingar på våren så att man verkligen kan göra en bra sommarsäsong. Nu när vi sedan några år har våra uttagningar i april och de senaste tre åren i samband med Swim Open, då ska man ju titta ur perspektivet, har vi tillräckligt många långbanetävlingar innan april? Och då blir ju svaret tveklöst nej. Och om man då gör det på en ganska långt ifrån sitt personliga rekord, så är jag ju tveksam till om det påskyndar utvecklingen.
Intressant. Jaha, det var Janssons spaning.
Ja, så kan vi kalla det.
Ja. Du, Sara Sjöström var inte med på GP, men hon simmade på Euromeet i Luxemburg och simmade ganska många lopp.
Ja, och simmade, ursäkta att jag uttrycker, men lite långsammare än vad som har varit varumärket för Sara. Det är klart att det under de här 10 åren hon har varit i princip i världstoppen har funnits tävlingar där det har varit större skillnad mot hennes kapacitet. Men vi har varit oerhört bortskämda att de lopp hon har gjort, de finaler hon har simmat i samband med såna här tävlingar, har varit på hög nivå. Den här gången var det inte riktigt så. Några riktiga bottennapp skulle man ju till och med kunna lyfta fram. Finalen på 100 fjäril strax över minuten. Finalen på 200 fritt, bara pyttelite under 2 minuter. Och det kan man ju fundera lite grann. Varför? Kommer det betyda något negativt eller betyder det något positivt framåt? Jag blev lite osäker. Och kopplar jag då ihop med det tävlingsschema hon ska snickra ihop i vår, där det ligger många pengasäckar och lockar, så ska jag, jag kan undra jag hur planen är.
Du är lite förvånad över att hon simmar 200 fritt i långbana. Det trodde inte jag ingick i planen.
Nej, det gör det väl egentligen inte när hon kommer till ett formtoppat mästerskap, utan det var säkert som så en del av kvalificerad träningstävling att simma det. Men jag vet inte vilka slutsatser hon drar av det.
Nej.
Men det var ett nytt mönster i alla fall, och just det här hur de ska, jag menar, med tanke på att Finara har lagt till i sin cirkus, så kommer det ju tävlingar sista helgen i april i Kina, andra helgen i maj i Budapest och i månadsskiftet maj-juni i Indianapolis, och sen har vi då den här uppstickaren, tappade jag namnet på finansiären där, de tävlingarna som ska in, och sen är hon kontrakterad till Swim Open i Stockholm, Bergen och Helsingfors. Så att det blir nog många saker att överväga, eftersom det är stora pengar på gång också.
Frågan är hur de här fina tävlingarna i april och maj, hur kommer de att landa? Kommer folk att vara med?
Ja, det är ju en bra fundering du säger där, för att det är klart att det är inte bara Sara utan i världseliten som hamnar i lite samma bryderi. Det är ju många som gör det. Ja, vi får se hur fina de här fina tävlingarna blir. Det jag är också osäker på, men det här att det är pengar inblandat kommer ändå locka många, tror jag.
Mm. Ja. En helt annan sak. Simförbundet söker en så kallad talangansvarig. Vad är det? Berätta för oss som inte begriper vad en talangansvarig är.
Ja, jag ska väl inte vara, sätta helt ordna på hur man har tänkt, men man kan ju ändå förmoda att det handlar ju om att stimulera våra ungdomar som vi då tror ska bli så småningom seniorsimmare. Stimulera dem med tävlingar, läger, utbildning, att simförbundet är proaktiv ut i klubbarna och så vidare.
Mm. Och den tjänsten har inte funnits innan?
Ja, den har ju haft utav Mikael Eriksson under ett år, ett drygt år. Han började hösten 2017.
Och det är hans tjänst nu som ska fyllas helt enkelt.
Precis, det är det. Mm. Som har valt att istället fokusera fullt ut på tjänsten i Eskilstuna som man har. Han hade ju en kombinationstjänst som var ganska tuff att få ihop då. Mm. Men det jag undrar lite grann, om man har på detaljnivå identifierat de brister som finns i svensk simning. Jag menar, jag kan ju raljera lite och säga liksom att ja, det är så långt över personliga rekordet eller så lite fina poäng. Det är ju ett ganska enkelt sätt att beskriva någonting, men de som ska utveckla de här simmarna, de måste ju gräva ytterligare och fundera på varför var man så långt över personliga rekordet eller varför utvecklades man inte, va? Och där undrar jag lite grann om man har grävt så att det finns i tjänsten, så att säga, att den här personen som söker blir uppmanad att det är det här du ska täppa till, så att säga, av svagheter.
Du har ju sett under många år en talangansvarig verka i Danmark. Där var man ju väldigt tidiga med att dels definiera en tjänst som talangansvarig och dels få igång den. Har du någonting att säga utifrån det du har sett där?
Nej, jag tycker ju att det har varit lite för mycket av att en talangansvarig på något vis ska visa upp en hård stil, skapa hårda kvaltider och så ta ut ett lag till lite olika tävlingar. Jag kan tycka,
har du sett ut så i Danmark?
Ja, ja, det är min till och med på gränsen till att det inte får vara idrott på den nivån under, om jag tittar på 2011-2012, den som då höll i det. Så det tycker jag ju, då skjuter man, tycker jag, bredvid ordentligt. Jag tror ju mer att en talangansvarig ska lägga väldigt mycket krut på att hitta rätt när det gäller utvecklingskurvan. För det är den som inte vill riktigt se den stora brist vi har, att utvecklingskurvan så tydligt viker av, då kommer vi aldrig att komma längre än att vi blir i händerna på turen, att det dyker upp en Sara Sjöström eller Therese Alshammar. Vi måste knäcka koden med utvecklingskurvan.
Har du något annat medskick till den här personen, den här tjänsten, som du känner här, så här ska man inte lägga göra.
Det är ju förmätet av oss ibland att kanske inbilla oss att vi sitter på någon sorts facit, men det är klart att om man studerar lite mer noggrant kvaltiders effekt runt om i världen och i olika idrotter, såklart att ibland sätter vi en för hög tro till att vi löser saker och ting med kvaltider. Jag ska ta ett konkret exempel eller två. Det sattes ju upp kvaltider för den här perioden för svenska mästerskapen. Och igår hade jag ett intressant samtal med Michael Stones i Göteborgs Sim, klubbchef där. Och han hade grävt lite grann i i statistik och grejer och konstaterat att om du har 4 simmerskor som simmar 200 fritt och precis har klarat kvaltiden till SM, så tar de 4 medalj. Hade de tagit medalj på 4x200. Mm. Det säger ju lite grann om att det finns ett problem med vår standard och att det har inte löst uppgiften att vi satte upp de kvaltider vi gjorde för 4 år sedan. Man behöver alltså inte ha någon, ens någon stjärna i laget för att ta medalj. Det gällde på damernas 4x100, damernas 4x2. På herrsidan, när man tittade på samma sätt, så var medaljtiden under kvaltiden. Om du förstår hur jag räknade nu. Det tyckte jag var en ytterligare en ingång i att vi nog blundar för vart vi befinner oss på simkartan i ett större perspektiv. Ja, om det var något medskick att hålla i handen, det vet jag inte, men det kanske är något att reflektera över i alla fall.
En kommentar i sammanhanget, ja. Du, jaha. Karlstad.
Du hade någon Karlstad, ja. Sola i Karlstad. Ja, men det var ju jättekul att Karlstad fick arrangera ett UGP här i helgen. Och, men det var lite grann... Alltså de har ju hanterat 10 år av att inte få ha tävlingar fantastiskt bra egentligen. Och de har ju försökt att få arrangera och inte fått. Men nu ska det in någon annan typ av större tävling emellan, där det är många idrotter inblandade, där simningen var en del. Så någonstans så kände sig kommunen tvungen att släppa till att klubben skulle få arrangera en tävling. För att sen kunna arrangera den här delen av den där större tävlingen. Ja, nu tappar jag namnet på det. Så det gick ända upp i kommunstyrelsen om det skulle avgöras att en simklubb får arrangera en tävling. Jag tycker det är ett spännande scenario om helt plötsligt en innebandyklubb skulle få lämna in till kommunstyrelsen om vi ska få köra en innebandymatch eller ej. Det är horribelt. Så jag håller tummarna för nu att det här var proppen ur för Karlstad och att de får arrangera ofta. En så stor stad som Karlstad behöver vi ha som en av arrangörerna. De som var i Karlstad tyckte dessutom att det var ett väldigt väl genomfört arrangemang. Så det var kul.
Kul. Ja. Bra. Ja, det är som sagt var, Karlstad, det har varit en vit eller svart fläck, hur man nu definierar det i simningen tag när det gäller arrangemang. Men som sagt var, det är duktigt av dem att orka hålla i verksamheten, tycker jag. Du, vi har utsett årets ledare, simmare och ja, allt möjligt. Vad tyckte du om det? Själv har jag varit hyfsat inblandad i det här, så kanske inte har så mycket åsikter.
Ja, jag har ju inte grävt på det viset att jag kan ha någon synpunkt på att det skulle vara något fel val eller att jag skulle ha tyckt något annat. Jag tyckte det var spännande, kul. Jag gillar det här mycket. Gillar det så mycket så att jag vill återigen säga, som du och jag har varit inne på några gånger, att det här borde vara mycket mer högtidligt när det delas ut. Alltså i samband med någon form av gala eller ett svenskt mästerskap och så vidare. Men sen kan jag tycka att det här priset som Freaker Sport har, alltså årets överraskning, på något sätt skulle in i...
Tillsammans med Simma.nu, ska vi säga.
Ja, tillsammans med Simma.nu. Att det på något vis skulle in i de här kategorierna. För det är ju också en väldigt trevlig sak som sker under året, och det här man följer varje månads utsedda, alltså på månadens överraskning heter det ju då. Så att det finns lite kanske att bygga ut och se över formerna för när man delar ut och göra det lite mer festligt, på med smokingen och långklänningen.
Ska vi snabbt gå igenom den här listan? Sara Sjöström, årets kvinnliga simmare. Där har du inte mycket att säga, va?
Nej, det har jag inte.
Viktor Johansson, årets manliga simmare.
Ja, lite utmanad kan jag tycka att han skulle ha varit utav en sån som, vad Erik heter Persson. Han? Till exempel Erik Persson, men även han som nu, Robin Hansson, som fick juniordelen, skulle ju även ha kunnat utmana där. Men nej, jag har inget att säga om det.
Nej, årets juniorsimmare, Sara Junevik.
Nej, det är klart, bra ungdoms-OS. Spännande att se hur hennes utvecklingskurva kommer att se ut framöver.
Hon har stampat lite på 100 fjäril och simmat bra på 50. Ja. Lite orolig för det kan jag vara i alla fall. Ja. Årets manlig juniorsimmare heter Robin Hansson från Järfälla.
Ja, det är ju, tycker jag, nog ett klockrent val. Och,
men Björn Seliger och vann väl ej igen, va?
Ja, det gjorde han. Absolut.
50 fris.
Ja. Ja. Mm. Så det hade också kunnat uttryckts som ett klockrent val. Alltså, det går inte att skilja dem åt.
Nej. Årets kvinnliga polospelare, samma som i fjol, Engla Lindman Lång från Järfälla. Har du något åsikt om det? Nej, det har du inte varit.
Mitt bollsinne är minus, så jag har ingen åsikt.
Precis. Kristoffer Wang från Linköping, årets manliga vattenpolospelare. Det är väl intressant för att han har representerat klubblag både i Kanada och USA och varit med och spelat på hemmaplan här, också beachvolley och sådär. Och sen så under hösten byggde han på med att representera som proffs en serbisk klubb i Adriatiska ligan. Så det är en spelare som söker sig ut.
Ja, definitivt.
Ja, spännande. I tider av att det inte finns något pololandslag så är det härligt att det tas individuella initiativ. Mm. Årets kvinnliga simhoppare, Emilia Nilsson Gari från Malmö Kappsimningsklubb. Har du hört talas om henne innan?
Nej, jag skäms när jag tänker på hur lite jag följer simhoppet. Nu börjar det ju byggas upp lite simhopp i Eskilstuna där jag verkar, så att jag ska försöka skärpa till mig på den punkten.
Det här, nej, det har jag, är en väldigt, väldigt ung tjej som tog EJM brons och EJVM brons också, så att hon är ju verkligen coming. Och om jag förstår rätt, jag kan ju ingenting om det här egentligen, så är hon ett av de, kanske det största löftet sedan Anna Lindbergs dagar.
Okej. Okay. Ja, då blir det ju med spänning. Vi ska följa det.
Mm. Malmö som producerar mycket simhoppare fick årets manliga simhoppare också, Elias Petersen. EJM 4. Och var i final på junior-VM. Mm. Det är också kul. Mm. Talangfabriken Malmö med Per Berg som head coach producerar ständigt. De är fantastiskt duktiga. Mm.
Det är ju inte många simhopparfesten runt om i landet, men de som där det är ett simhopparfeste så är de flesta väldigt dedikerade till uppgiften.
Verkligen. Och är det någonstans jag tycker att man känner att de är ständigt duktiga, så det är just i Malmö Per Berg som han är fantastiskt med sina medarbetare och plockar fram talanger. För dem upp till en viss nivå. Vi har ju inte jätteförutsättningar i Malmö. Det finns ju bara 5 meters.
Nej, och det är inte alla förunnat att gå hela vägen heller. Det ska vi också komma ihåg.
Nej. Sen hade vi ett par från Järfälla / Täby som blev årets konstsimmare, Annie Leine och Klara Ternström. Och så hade vi årets mastersimmare, Maria Norberg från Kristianstad som vann VM. Och Leonard Bilisch vann väl 6 VM-guld, va? Ja. I klassen 60, nu ska vi säga 65 till.
Han är 65, 60. Ja. Han tävlar i min klass, och när han kommer i mål på 100 frisim hinner han gå upp, hälla upp kaffe, ta fram kanelbullen, det tror jag inte han äter förresten, och sen så småningom kommer jag i mål. Han är för jäkla bra.
Fast du har då bara simmat 50.
Jag har simmat 100 också. Okay. Ja, jag har bara simmat 50, ja, precis. Ja, ja. Ja, det stämde.
Sen årets kvinnliga open water simmare Ellen Olsson som tävlar för Skåre, som är en liten simklubb som ligger utanför Trelleborg, och SSG Saar Max Ritter i Tyskland. Hon tränar i Tyskland.
Alltså, jag har ju tittat en del resultat när hon har varit ute, och hon gör ju en del tävlingar på väldigt hög nivå. Där man ser vilka hon möter och hur duktiga de är på, där man vet vad de har klarat av på kanske 1500 frisim till exempel. Så att stor respekt för henne.
Ja. Elliot Sudeman från Malmö Kappsimningsklubb och Löven Aquatics i Belgien får årets manliga open water simmar pris. Han är första herre som har varit topp 10 på en världscuptävling på 10 km.
Det är kul med den där satsningen som förbundet gör.
Ja, jätteroligt. Mm. Han är lite unik. Och så årets simidrottstränare hamnade utanför NSE det här året, och det var Carl-Johan Gårdström från Jönköping.
En stor respekt för hans kunnande och lugn när det gäller att vara ledare och tränare.
Marcus Årasson, Järfälla simsällskap, som har matchat Robin Hansson från ungdomshop nu till seniornivå, får priset som årets simidrottstränare på ungdoms- och juniorsidan.
Spännande att följa den här, hur de klarar av nästa steg. Så att det var ett bra namn.
Och sen årets funktionär, Berne Andersson från Ängelholms vattenpolar. Känner du honom?
Men jag undrar om inte jag såg något reportage på TV om honom.
Han är väldigt mycket engagerad. Eldsjäl har han kallats, blivit årets eldsjäl på flera ställen, och han brinner ju verkligen för vattenpolo. Mm. Och han brinner starkt. Jag skrev i någon text här att han är entusiast, drivande, pådrivande, idéspruta, idékraft, inspiratör, entreprenör. Han är allt. Han verkligen syns och märks och får saker att hända. Och det är en fantastiskt engagemang han har, denna Berne Andersson, som jobbar med Ängelholms vattenpolare. Ja, det är härligt.
Och det är ju, egentligen så skulle man ju vilja honorera alla de här dolda eldsjälarna, för att det finns ju, om inte i varje klubb men på väldigt många ställen runt om i landet, sådana som gör det möjligt för oss andra.
Jaha, det var det. Så har Danmark fått en ny förbundskapten.
Ja, och han är dansk.
Ja.
Ja, kan du tänka dig.
Hur kunde det gå så?
Ja, man hade ju en ganska lång, många år här utan att de var danskbördig. Det började ju med Mark Reagan från Australien 2002 tror jag han tillträdde, eller 2001. Och sen var det Wildeboer som tog över efter 2008. Och sen är det väl en australiensare, kanadensare. Shannon Rawlinson, ja, till exempel. Och nu då, Stefan Hansen, som var klubbtränare i grannklubben när jag var i Danmark, och därifrån så hamnade han på deras elitcenter under några år och hade bland annat en stor del i Pernille Blomes guldmedalj på OS. Och så fick han ett kontrakt nere i Tyskland.
Han och var på Olympiastützpunkt i Berlin.
Yes. Och nu då förbundskapten i Danmark. En ung, 38 år tror jag. Ja, det ska bli spännande att följa. Han har ju en liten, i och för sig framtoningen hos de senare förbundskaptenarna har ju varit mjukare och känts mer riktiga. Annars så var det ju en period där det var ett väldigt hårt klimat i dansk simning.
Ja, det var ju managing by fear, ja, verkligen där början på 2000-talet.
Ja, ja, och ända fram till 2012 vill jag påstå.
Ja, ja. Du menar till och med Wildeboers,
ja,
regentsperiod.
Ja.
Hur, när man slänger sig med sådana här uttryck som jag gjorde här nu, managing by fear, kan du ge några exempel på hur man kunde uppleva det i Danmark?
Nej, men det yttrade sig ju i form av utskällningar där simman inte var värd vatten för skitsaker. Alltså alltså de där förbundskaptenerna härskade ju verkligen och liksom hotade, och simmarna hade inget riktigt, jag höll på att säga människovärde, det är klart att de hade, men det var på gränsfall, va? Jag menar, hört historier om att några landslagssimmare som grät innan start för att på en viktig tävling, för de var rädda att misslyckas och vad det skulle bli för utskällning. Så det är verkligen, verkligen långt ifrån hur vi vill ha det i idrotten.
En simmare som inte är värd vatten, det är inte roligt.
Nej.
Nej, så kan det vara. Ja, men önskar vi honom
så det är kul, det är kul med
dansk svömning.
Ja. Yeah.
Jaha, Har vi mer att säga i den här podden?
Nej, ska vi inte stänga butiken nu?
Jo, det känns så, va?
Ja, idrottsgalan är väl inte så mycket att dryfta. Vad kul att Sara fick.
Ja, ja. Är det något mer vi ska säga om idrottsgalan?
Nej.
Tittar du på den?
Jag gjorde faktiskt det. Och ja, men det är ju ett trevligt inslag i en vardagskväll. Men jag kan ju, jag tycker att den kanske snart har överlevt sig själv. Okay. Allt behöver förnyas, allt behöver utvecklas.
Så är det med livet. Även vi, herr Jansson.
Ja, precis. Oj, nu blir det kämpigt, kände jag.
Ja, det blev väldigt kämpigt. Men det är nog bäst vi slutar nu.
Ja, det gör vi.
Tack till dig. Tack till er lyssnare som har varit med och inmundigat denna Simpodden Hultén och Jansson nummer 110. Och håll ut, för att någonstans inom en hyfsat när framtid så kommer vi tillbaka och snackar om både det ena och det andra. Och är det så att ni har synpunkter på vad vi säger, om vilka ämnen vi diskuterar och lite annat smått och gott tyckande och så här, så skriv gärna en rad till oss. Skriv under adressen, e-postadressen simma@telia.com. simma@telia.com. Och där kan ni tycka till. Vill ni att vi ska ta upp något ämne som ska snackas om här, så skriv gärna det. Input från lyssnarkretsen är alltid av godo. Så det hoppas vi verkligen. Tack snälla för att ni orkade med oss. Tack Jansson. Nu ska vi snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte. Men de gör det oftare.
Det är omänskligt.
Nej, det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.